här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Seger med 2-1 mot Wolves efter ett fantastiskt avgörande av Ward-Prowse. I veckan är det äntligen dags för kvartsfinal mot Leverkusen och därefter väntar Fulham på söndag. Men vi börjar med lördagens match. Vad säger du, Peter?
Vi öppnar inte på något speciellt övertygande sätt. Vi är rätt dåliga faktiskt i första halvlek. Jag tycker att det är inte så att Wolves är ett superlag som kör över oss på något vis, men vi är inte bra. Det är deras halvlek. De leder med 1-0 efter den och vi kommer till andra halvlek där vi lyfter upp spelet. Men det är nog vår största anledningen till det skulle jag säga är att Wolves gör en West Ham och blir lite fega när de hamnar i ledning, drar sig tillbaks lite och vi får i alla fall ta över bollinnehavet. Tycker inte vi gör någon bra andra halvlek heller, men vi vänder matchen och vinner med 2-1. Det är egentligen det jag tar med mig ifrån det här. Resten glömmer jag helst. Och ja, vi har ju några situationer i den här matchen som vi kommer att prata om lite mer längre fram, men jag tycker inte att den är värd speciellt mycket mer genomtröskande från min sida, så att jag låter det er.
Mm. Vi tar med oss 3 poäng och det är det viktigare, så vi får sammanfatta det. Vad säger du, Ruffe?
Jag känner ju första halvlek tycker jag vi spelar så dåligt så att till och med om vi hade sagt till spelarna att gå ut och spela så dåligt ni kan så hade det nog varit snäppet bättre än det vi såg här. Det var helt sanslöst illa. Jag tycker ju, förutom Peters analys där med att de drar sig tillbaka och blir lite fega, så tycker jag att Antonio gör en skillnad när han kommer in och skapar lite oreda i deras försvar och helt plötsligt så skapar vi lite chanser. De här situationerna som du pratar om, Peter, om vi ska ta dem lite snabbt. Det är väl första straffen som är deras då. I realtid så tycker jag att Emerson får bort eller tar bollen först och sen tar han honom med det andra benet som glider. Men efter att tittat på repriser och alla vinklar jag har gjort idag igen så får jag nog säga att jag tycker att det är straff. Jag vet inte om ni har en annan uppfattning eller håller med?
Ganska liknande, för att jag tyckte först att nej, det där är ingenting, men jag tvingas nog också krypa till korset efteråt och erkänna att det var nog en straff.
Ja. Sen den andra, den straffen som vi får, den är ju ibland solklaraste hand man har sett någonsin. Sen som kommenterades i vår medlemsträffschatt här, jag tar gärna någon annan straffskytt som har lite fart när han springer fram. Det kommer inte hålla i längden att stanna till där och sen dra den på det viset. Det blir för lite fart på bollen. Jag älskar ju packet där, men det är därför han slutar med, eller så byter jag straffskytt.
Mm. Och det håller man om också.
Slår han den där han slog den här så är det ju ingen som tar den naturligtvis. Men rätt som det är så slår han den ju en halv meter närmare mitten på mål och då har målvakten den.
Ja. Nej, jag har ju försökt det där min ungdom på träningar att titta var målvakten går och sen slår den i andra hörnet. Men jag var inte tillräckligt skicklig för det. Så snabbt kan jag inte besluta om och ändra kropp och fotvinkel och sånt. Så att jag föredrar nog någon som springer fram med lite fart och sätter fart på bollen. Men det är möjligt att jag är gammalmodig där.
Jag håller med dig. Bestäm dig för vad du ska göra. Gå fram och nypp dit den bara. Ja. Och så kommer målet inte röra den.
Precis.
Och en sen, klassisk dix helt enkelt.
Ja, precis. Eller Ray Stewart som gjorde ungefär. Men han kunde både placera den lugnt och stilla in till stolpen. Och skjuta allt vad han kunde. Alla dix. Så att där var det extra svårt för målvakten att veta. Men sen har vi ju då det här 2-2-målet som sker på övertid. Alltså jag blev så arg så att det var länge sedan jag blev så arg på West Ham. Så att för en gångs skull hjälpte ju VAR oss. Sen är jag så här, då när jag tittade på det i lördag så tyckte jag nog att det var väldigt snällt. När jag suttit idag och tittat om och om igen på olika repriser så... Ja, Fabianski kommer ju inte ta bollen, men han är ju definitivt skymd av den här killen som står offside. Så att jag hamnar nog i att det är rätt och hade nog tänkt detsamma även om det hade varit Weston som råkat ut för det.
Ja, jag har inte vevat den flera gånger sedan i lördags, men där och då så tyckte jag faktiskt nästan att det var ett rån, alltså att Wolves borde nästan ha sig bestulna. Jag hade varit vansinnig om vi hade fått den situationen emot oss.
Ja, det är definitivt ingen straff eller ingen bortdömning på den. Han står förvisso framför honom, men han som nickar är ju dels betydligt över den här snubben som står en halv meter framför Fabianski, och han är dessutom framför dem i situationen, så han är ju snett 30 centimeter snett till höger från målvakten. Så att jag tycker att vi ska vara otroligt nöjda med det beslutet. Och för egen del så hade jag gärna sett att det hade inte blivit något beslut. Men det är ju jag blir bara så jävla irriterad och less på fotboll.
Ja, det är ju som de engelska kommentatorerna uttryckte det, att på offside så brukar de aldrig kalla ut domaren, för där blir det liksom, jag säger, deras linjer fram och tillbaka helt vitt eller svart, men de kallar ju detta för en subjektiv offside, och det tycker jag är rätt så bra uttryckt faktiskt.
Ja, det finns så mycket hittepord så att... ja. Ja, alltså jag vi tar med oss 3 poäng. Jag var mest irriterad när matchen var slut.
Ja, det kan då min hustru vara också, på det märke efter en penna som jag slängde i väggen när det blev 2-2.
Men ni har vita väggar, eller hur?
Jo, det har vi, men det var en blå penna.
Ja, jo. Men jag tänkte inte att pennan var vit. Jag tänkte att du kan lösa det, tänker jag.
Ja, och som jag skrev till er, att var på bort målet. Men det tog inte bort märket. Så att, ja, det kommer att lösa sig. Ja. Det kommer att försvinna efterhand.
Ja. Ja, vilken tur då.
Ja.
Oh, nej, det där var inte roligt.
Han ser det inte till slut.
Nej, så är det. Precis så är det. Precis som en massa annat skit som man har i huset, som man tänker någon gång att den här borde vi fixa ut i garaget, eller det här borde vi fixa till, men sen efter 6 månader så tänker man inte på det längre.
Nej, precis, så det är ju den rätta vägen att gå.
Ja, exakt. I övrigt så, vad ska man säga, jag var förvånad över att Sušić fick gå ut. Jag var ju rätt säker på att det var Ward-Prowse som skulle gå ut, men det var ju fingertoppskänsla från vår manager. Och sen är jag kanske återigen gammal och senil, men jag gillar ju fortfarande Cresswell, och jag måste säga att när Cresswell kom in, Emerson gör ju en riktigt bra match där uppe på sin flank, och det var ju någon som föreslog det för x antal veckor och månader sedan som vi sågade, men han gjorde det förvånansvärt bra. Sen såg man ju att han hade dålig koll på var han skulle vara någonstans, för han var precis överallt på offensiv planhalva, långt ut till höger också, men det var väl för att han för en gång skulle bli glad, för han fick lite frihet där. Och det är ju faktiskt han som fixar så vi får straffen där också, så att... Nej, jag tycker förvånansvärt bra av honom. Jag tycker Jonsson gör ett riktigt bra inhopp, men det har vi en fråga på också. Mm. Och Antonio som jag nämnde innan.
Cresswell gjorde en Roland Nilsson där och sa till Emerson att om du bara sköter dig framåt så tar jag allt som hamnar bakom dig.
Ja, lite så. Och ska vi vara ärliga så var det ju nästan så. Någon måste ha sagt till Ben Jonsson också att vi kör en trebackslinje här, så du kan gå fram precis hur mycket du vill, oavsett om det är på kanten eller inåt mitten. För han var inte mycket nere på högerbacksplatsen heller.
Nej, och sen så var det ju så att i andra halvlek så erbjöd ju inte Wolves i ärlighetens namn en enda, alltså de ställde ju inte en enda fråga till vårt försvar. Så det var väl fint att vi... Att Moyes kunde snappa upp det så att han inte spelade med de här backarna kvar som backar, utan såg till så att de gick uppåt och framåt och utmanade. För det fanns ingen anledning att ha fler spelare där bak. Snarare hade vi kunnat haft färre. Alltså vi kunde haft två mittbackar som hade tagit hand om det, för det fanns liksom ingenting från deras sida.
Jag tyckte alla var lite ringrostig efter att inte spelat på ett par, tre veckor nu eller vad det blev. Så att, ja. Men man är inte mycket mer att tillägga för mig. Jag vet inte om vi ska ta den eller de frågor som berör matchen.
Det kan vi göra, men innan vi kommer in på det, har vi någon status på Bowen?
Nej, inte mer än att... Alltså när den här situationen hände så satt ju både jag och sonen här i soffan och sa det ser ut som ingenting. Mm. Absolut ingen, möjligtvis höft mot höft så att det liksom någonstans är ben mot ben och att det därmed gör ont. Men tydligen så ska det ha något ben gått in i mjukdelarna på boen så att det har gjort rejält ont. Och jag tror att vi avvaktar en dag eller två innan vi vet mer.
Ja, det såg man ju inte direkt på bilderna. Det var ju snarare så att man tänkte att det är något som händer när han landar.
Ja.
Eftersom man inte, jag i alla fall inte kunde se någon direkt ja, någon kontakt riktigt. Alltså inte på det sättet i alla fall.
Nej.
Men det är naturligtvis den stora problematiska med den här segern är ju hans huruvida han har blivit skadad eller om det bara är en smäll som han kan springa bort på träningen imorgon.
För han, när han låg där och hade ont, tog han sig mot ryggen eller ryggslutet ovanför ena skinkan. Men sen läste jag ju någonstans att han hade fått något ben, om det var knä eller ljumske eller höft in i sin ljumske då istället. Så att de måste väl ha tittat, han fick väl vila igår och så har de tittat på det idag och skannat. Så jag tror att imorgon börjar det dyka upp lite rykten vi kan tro på eller inte tro på. Det är rätt många dagar till Leverkusen och han brukar ha rätt så bra läkkött.
Grejen är väl att hans läkkött brukar ju regera på 30 sekunder ungefär. Så det är väl det man är oroad för. Han byts ju aldrig ut på grund av en smäll och så många smällar som han får. Den är väl den delen som gör mig lite oro.
Ja, jag håller med dig, för han brukar ju, precis som du är inne på, särskilt det han får på fötterna och fotlederna, då brukar han ju springa bort på ett par minuter. Men nej, jag har bestämt mig för att inte oroa mig ännu, men det är ju naturligtvis en nyckelperson och nyckelposition inför torsdag.
Ja, verkligen. Vi behöver verkligen honom. Ja, men vi kan i alla fall gå in och ta frågorna som berör matchen. Per Engqvist skriver, många höjde på ögonbrynen när Creswell fick gå in istället för skadade Bowen. Men det gjorde att Ben Johnson kunde gå upp i banan och han gjorde en suverän insats, utstrålade självförtroende och vågade hålla i bollen. Var skulle ni helst använda Johnson framöver?
Jag tycker det är svårt med Johnson. Han har förvisso de senaste matcherna som han har spelat eller kommit in, så har det ju sett mycket bättre ut. Hela hösten såg det ju helt skitdåligt ut och i våras såg det ju kanske inte riktigt lika skitdåligt, men nästan. Men han har ju lyft sig. Däremot så tycker jag kanske inte att vi har någon. Vi har ju ingen plats för honom på de 11 som vi har, utan han är ju en sån här. Ja, men han är en städgumma, en vattenbärare som kommer in där han behövs just nu. Och det behöver vi ju verkligen, eftersom vi, som vi var inne på här om veckan med Moyes, nu har en så nerskalad och avskalad trupp att vi har kanske 14 spelare som Moyes egentligen vill använda, och vi har då med Johnson får vi en 15 kanske. Och det lär behövas, även om inte det är supermånga matcher kvar på säsongen, så är det tillräckligt många för att vi ska behöva ha några att gå runt på.
Ben Erlingmark Jonsson.
Ja, exakt. Eller, precis.
Men nej, jag håller ju med dig helt i din analys där. Jag kan till och med vara så tydlig att jag tycker också att han har gjort och varit bättre och gjort bra insatser de sista månaderna här, men ska vi behålla den typen av position vi har i näringskedjan nu och vi pratar 6, 7, 8, då ska ju inte en spelare som Ben Johnson platsa hos oss, som du säger. Utan Och som vi också har avslöjat så lär han ju spela i Crystal Palace nästa säsong. Så att, var hade jag använt honom? Ja, på bänken som städgumma. Mm.
Det är ju så som du säger, vi behöver ju ha högre kvalitet, men han har ju, han fyller ju en viktig funktion för oss i den, i det att han är egen produkt, att han är engelsman och uppväxt i akademin. Det är en ganska, sådana behöver vi ju ha ett gäng, för det finns krav på det enligt, alltså annars får vi gå in med en mindre trupp, vilket i och för sig, om vi behåller Moyes då, inte Moyes verkar tycka är ett stort problem, för han hade nog kunnat klara sig utan de här 8 spelarna som behöver vara britter eller uppfödda i det brittiska systemet. Men det blir dyrt att ersätta. Det blir dyrare att ersätta honom än att behålla honom.
Ja, jag har inte hört eller kommer inte ihåg konkret vad det är han begär i lön för att skriva på ett nytt kontrakt. Men det är ju tydligt att klubben tycker det är alldeles för mycket för en städgumma. Mm.
Jag tänker bara att om vi köper en sån spelare så lär ju det gå loss på... Alltså vi köper ingen städgumma för under 10 miljoner pund till att börja med.
Nej.
Och sen är det lön utöver där då. Jag menar, vad betalade vi för han som vi lånade ut till Sunderland? 15 miljoner. Flynn Downs.
Nej, till Southampton menar du?
Southampton menar jag.
Ja, vi betalade mellan 10 och 15. 12 eller något sånt.
Ja, precis. Och ja. Han har ju gjort mycket mindre i Premier League då. Ingenting innan han kom till oss.
Nej. Absolut
så,
inte.
Så där har vi ju utgångsläget liksom.
Mm. Ja, men det är en bra jämförelse. Mm.
Ja, det är alltid lite tråkigt när vi får skeppa våra homegrown så att säga. Men han är ju inte bättre än att vi kan erbjuda honom en större roll än den han har. Så är det ju uppsatt. Ja. Då är det dags att gå vidare. För båda.
Framförallt är det inte så konstigt om han vill gå vidare då. Om han nu tror att han kan få en större roll eller mer speltid i Crystal Palace.
Eller mer pengar.
Ja, men jag utgår från att han också tänker att han ska få spela fotboll.
Ja.
Han kommer till ett lag som är sämre.
Mm. Så är det.
Ja, tveklöst.
Ja.
Vi kan gå vidare. Då skriver Johan Gustafsson. VAR håller helt på att döda mitt intresse. Vet ni om det förs någon debatt i England om att skrota skiten? Det kan väl inte längre finnas så många som kan vara för att ta kvar det. Första halvlek mot Wolves var nog en av det sämsta jag sett. Hur vi kan agera så lojt för att sedan prestera i andra halvlek en gåta. Någon som har en bra förklaring. Tack för en förnämlig podd. Tack själv Johan. Men om vi börjar med VAR då. Finns det någon debatt om att skrota skiten?
Nej, nej. Det finns det inte. Utan vi får ju lära oss att vara här för att stanna. Det man diskuterar och både på fotbollsförbundet och i media och journalister och fans, sådana som vi, är ju vilka förbättringar man kan göra för att det ska gå fortare, för att det ska finnas en mer kontinuitet och så. Jag vet ju att Martin Allen sitter ju i Football Association med i de grupper som diskuterar det här, men han vägrar ju släppa någonting, och det är väl så att han har blivit tillsagd att inte släppa någonting av vad som diskuteras. Men han sitter i en av de här. Och det är klart att de är ju inte dumma att de ser och hör både vilken konsekvens det blir på arenorna och vad fans tycker och vad pundits tycker och vad spelare tycker. Så att jag är rätt säker på att det kommer att komma en eller två eller tre justeringar till nästa säsong. Men det är ju ingenting som säger att de är stora eller att det kommer att räcka. Men att VAR försvinner, det tror jag inte en sekund på.
Tyvärr, Johan, jag håller med dig. Men jag tror inte heller att det... Jag har inte heller hört något.
Nej. Nej, det nej, tyvärr. Nej, och apropå det, det kan väl inte längre finnas så många som kan vara för att det ska vara kvar. Alltså, det finns väl ingen som är nöjd med hur det fungerar idag. Jag kan tänka mig att det finns en hel del som nog kanske vill ha VAR som fenomen och kanske tycker att det finns en bra med att det på något sätt skulle, alltså ett fungerande VAR. Men det som vi har idag kan ju inte många vara nöjda med.
Frågan är bara hur länge man ska experimentera med något som är så fruktansvärt dåligt och inte funkar överhuvudtaget.
Nej,
man liksom gör något åt
det. Det jag inte förstår är ju att vi har ju haft eller två stora härturneringar nu med VAR där VAR inte alls har varit så kontroversiellt och tagit så lång tid och blivit så mycket diskussioner som det blir i Premier League. Och då borde väl första åtgärden är att ta det protokoll från VM, från FIFA eller UEFA, från EM att det här skulle fungera på samma vis. Men tydligen har de inte velat det.
Nu uppfann ju England fotbollen, va?
Ja,
vi ska fan inte göra som någon annan och vi ska ju inte ta till oss något som eventuellt skulle kunna fungera bättre, för vi har ju faktiskt rätt här. Det är vi som har uppfunnit fotbollen. Ja. Hör sen.
Men det blir spännande. Vi är ju, jag hörde idag, det är bara 42 dagar kvar av Premier League och sen är det en månad så börjar EM. Då får vi se hur VAR fungerar i EM där då.
Hur spelar de EM den här gången? Går det i ett fascistland eller går det, ja,
det går i Tyskland,
18 olika Tyskland, länder?
Nej, eller? Tyskland. Det går Tyskland hela tiden.
Det är traditionellt.
Traditionellt.
Man kanske skulle titta på det då igen.
Mm. Ja, precis.
Jag tror att det kan bli en rolig turnering.
Det tror jag också. Jag tror det kan bli jättekul. Mm.
Om inte de har tagit de engelska VAR-reglerna.
Det kan ju vara så att de tycker att det fungerade bra.
Ja, Tyskland, Skottland i öppningsmatcher. Så att, Peter, jag tycker du kan börja titta. Och tycker du inte att det är något roligt så kan du stänga av.
Men Tyskland, Skottland känns väl inte som en lockande match, gör det?
Jo, Skottland är ju riktigt bra nu för tiden och Tyskland är inte så bra så att det kan...
Nej, jo, det vet jag, men det så roligt brukar man inte spela Skottland.
Nej, men Skottland är framåt. De satsar och så har de ju skyttekungen McTominay som kommer att smälla in en 4-5 bollar dessutom. Och så har du Kera på högerbacken.
Ja, precis. Det är klart, nu är han ju tillbaka.
Ja.
Mm.
Ja. Nej, jag ser framåt det, men jag håller ju på England som en av de stora favoriterna. Så att det ska bli spännande.
Ja, jag ser mycket fram emot att se Tjeckien igen.
Mm.
Mm. Ja, och Johan fortsatte ju med första halvleken mot Wolves. Så, ja, hur kan det skilja så mycket med två halvlekar? Finns det någon förklaring till det?
Ja, i detta fallet så en stor del av förklaringen var ju det jag var inne på. Det är ju att Wolves bjuder in oss. Antonio kommer in, som du säger. Det är klart att vi inser någonstans att så här illa kan vi inte göra. Men samtidigt då så kan spela så här dåligt en halvlek till. Men samtidigt då så blir vi ju som sagt inbjudna i matchen av ett rätt så dåligt Wolves.
Ja, men jag tror ju också, som jag varit inne på, att Antonio vilades apropå torsdagens match. Det var min känsla från start.
Mm.
Och sen kommer han in och han gör ju... Han är ju jobbig för en försvarare. Jag hade ju inte velat vara mittback och ha honom runt omkring mig. Och sen, eftersom Johnson då flyttar upp så överbelastar vi någonstans mittfältet och Wolves lyckas inte komma förbi vårt mittfält och komma mot vår backlinje. Och sen så tror jag ju att Emerson är ju liksom som Antonio. Det är ingen som förstår var han ska vara eller varför han dyker upp där. Och så blir det helt enkelt rörigt på plan. Och alla de här faktorerna, inklusive det som är din första take, att Wolves tar sig tillbaka, så blir det tydligare att vi har boll och ser ut som att vi spelar bättre.
Mm. Det ligger ju mycket i det. Och sen har det ju faktiskt sett ut en hel del så här att vi har väldigt mycket olika perioder i matcher och kanske framförallt mellan matcherna, men det skiftar ju faktiskt väldigt mycket.
Mm. Ja, det gör det. Vi är inte seriens jämnaste lag.
Nej.
Nej.
Vi har låga lägsta nivåer.
Ja. Och lite för långt mellan topparna.
Ja.
Och sen har vi ändå tagit en massa poäng. Men det var vi inne på vid jul. Plötsligt, plötsligt så ligger vi femma och vi tycker vi har spelat 2/3 av säsongen fram till dess på ett rätt så mediokert sätt.
Precis.
Mm. Ja, det är faktiskt fascinerande.
Mm. Och det gäller ju fortfarande. Vi har ju spelat rätt dåligt efter jul och plötsligt så och vi ligger ändå sjua. Det är ju något som inte som går förbi en på något sätt.
Men det är ju som den säsongen, vad var det, 98-99, där vi kom femma, som ingen förstod hur vi kunde komma femma. Vi hade väl minusmålskillnad som femma, men tittar man på den tabellen, om man kommer ihåg rätt, så är ju de fyra som är framför oss, de är mil framför oss, medan hade vi tagit 5-7 poäng mindre så hade vi legat 7 platser längre ner helt plötsligt. Ja,
precis. Och vi vann typ de två sista och klättrade 3 placeringar. Alltså det blev rätt mycket som hände precis ja, sist, som du säger.
Ja. Och Aston Villa som vi slogs mot förlorade överraskande hemma i en match, och sen så hade de Arsenal borta i sista som gick för ligatiteln, så förlorade de dem och den också. Så att,
Nej, det är flera lag som är ojämna i sin spelnivå. Det är det vi får vara glada för nu.
Absolut. Ja, precis. Ja, sista frågan som berör matchen, det är Vilgot Gunnarsson. Tjena igen. Varför känns det inte förhållandevis lika bra att få marginalerna på sin sida som det känns dåligt när man inte får det? Störande.
Ja, det kan man undra.
Är det inte supporterskap helt enkelt?
Ja, men alltså att jag hade ju varit själaglad om jag hade varit lika glad över att få de här 3 poängen till skänks som jag tycker vi fick, som jag är när jag tycker att vi blir, alltså så jag är ju inte alls lika glad som jag blir ledsen eller irriterad när jag får när det händer något emot. Det hade ju varit mycket skönare naturligtvis om man hade kunnat bortse från att man tycker att det här är ett jävla pisssystem och så vidare.
Men om vi tar bort VAR och bara pratar om ett lag som vi möter och gör, kvitterar eller avgör sista minuten, eller vi avgör eller kvitterar sista minuten, då blir jag lika glad som jag blir förbannad.
Det håller jag med om.
Ja.
Det alltså, då blir jag mycket gladare än jag blir förbannad.
Då blir du mer glad?
Ja, det blir jag. Det blir jag. När vi sätter 2-1 i 93 minuten och liksom, ja, men det blir jag. Åtminstone de gångerna som vi faktiskt har försökt att sätta den här bollen i 93. När inte det bara är på en flytstuds efter, och då är man kanske mer lättad. Men det är jag mer glad.
Ja, nej, men alltså, jag kan väl känna liksom att ett kontroversiellt domslut eller rent av felaktigt domslut, det är inget kul. Oavsett om det är för eller emot, så tycker inte jag att det är något kul när en fotbollsmatch avgörs på det sättet. Nej. Och där blir jag mindre glad. Men om vi avgör i slutet och vi gör det på ett helt korrekt sätt, eller om motståndarna missar upp ett mål i slutet, då blir jag ju otroligt lättad och glad, så att säga.
Eller om Lanzini slår in en kvittering, så är jag rätt glad.
Till exempel.
Ja, nej, och det finns ju få saker som är så underbart som att få med sig en poäng eller en seger på det sättet.
Ja, och då var det ju, då kom ju 3 mål också de sista 10 minuterna. Ja. Det är ju naturligtvis något alldeles mot ärkerivalen. Ja, det är klart att det är något alldeles extra.
Ja, det är klart att det.
Ja. Ja, men för att blicka framåt nu då. På torsdag smäller det. Leverkusen, hur är känslan inför första matchen?
Ja, jag är ju lite mer osäker än vad Uffe är. Här tycker jag att chansen har vi, men vi måste ju upp 3 och 4 klasser jämfört med vad vi har presterat här det sista. Och vi behöver ha en topprestation på alla positioner. Det håller inte med någon som faller ur ramen här. Och det absolut viktigaste är att få med sig ett resultat ifrån bortaplan. Och det får inte bli mer än max ett målsförlust, skulle jag säga. Det blir svårt. De har vunnit, är det 40 raka matcher de har?
Ja, de har inte förlorat på hela säsongen, oavsett i vilken turnering de har spelat.
Så, precis, så har de 5 oavgjorda eller något sånt där på hela den tiden. Så det kommer ju att krävas något alldeles extra naturligtvis. Men 2 avgjorda och vinst på straffar, det skulle vi kunna mäkta med till exempel. Men som sagt, det blir tufft, och Det är ju nästan ett krav att Bowen kan vara med och är frisk.
Nu är det ju så här att jag kanske är lite mer optimistisk än vad du är, Peter, men jag är ju inte confident på något vis, utan jag baserar ju min lilla positiva känsla egentligen bara på en sak, och det är ju att Premier League är en bättre liga än Bundesliga, och att vi därmed som ligger sjua, hade bara United förlorat med 3 mål igår hade vi legat sexa. Att vi borde vara ett lag i hyfsat samma standard. Det som talar mot oss, som jag är orolig för, det är att de har ett jävla självförtroende. Och ett jävla go, och inte ens kommer ihåg hur det känns att förlora, utan kommer att skölja över oss till att börja med första 20 här. Och jag håller med dig, Peter. För mig är också det absolut viktigaste att vi får med oss ett resultat. Dels för West Ham skull, men även för min egen skull, eftersom jag är över på returen. Och då vill man inte ha 0-5 i baken och åka över till London för att titta det här. Men jag tror att ett tvåmålsunderläge med rätt stämning, tror jag faktiskt att vi kan åtminstone ta igen och komma till förlängning och straffa och så här. Men för jag var ju på Freiburg 5-0. Det var ju en sanslös stämning där var. 5-0 hjälpte till naturligtvis. En sanslös stämning. Jag tror det blir något liknande här. Och då är det en sen match istället för tidig match som det var mot Freiburg i förra omgången. Så att jag har viss toppen då. Jag är orolig för att Alvarez inte är med. För han är för viktig i det defensiva spelet. Men det ska bli fruktansvärt roligt att titta på det här på torsdag.
Ja, det blir fantastiskt. Nej, visst, alltså, det är ju deras form som är läskast. De leder alltså Bundesliga med 16 poäng. Och även om Bundesliga är mycket svagare än Premier League, så är det säger ju något att de är 16 poäng före Bayern München. Men de var illa ute i båda matcherna mot Karabakh. Låg under med 2-0, fick 2-2 borta, låg under med 2-0 och vände till 3-2 hemma. Och det var 2 mål på tilläggstid från Schick. Och då hade de dessutom en man utvisad i Karabakh. Så att de var illa ute. Så att om de kan hota Leverkusen, då kan vi hota Leverkusen. Så det är väl det vi får försöka suga lite på.
Absolut, den kommer de ju inte att underskatta oss på samma sätt som de underskattade Karabach naturligtvis. För Karabach var det lag som de kände var absolut i den nedre delen av trädet på de lag de hade kunnat möta.
Precis, och där har de ju säkert roterat en del också. Men jag håller med dig, Jesper, jag gillar att man är positiv. Och det var ingen som räknade med att vi skulle ta Sevilla i Europa League för 2 år sedan, så som de har dominerat den turneringen under massvis med år.
Men där var jag betydligt mer positiv inför de matcherna än vad jag känner nu.
Ja, jag känner nog ungefär samma, ärligt talat alltså. Men vi ser.
Ja, det blir i alla fall jävligt roligt.
Ja, det blir det.
Det är precis så. Klockan 9 på torsdag, bara bänka sig.
Ja, då sitter vi på Liverpool, eller Atalanta-Liverpool.
Precis. Ja. Ja, men alltså, här matchen kommer väl såklart lite skymundan, men om vi är med inför nästa vecka, säg att vi förlorar med 1 eller max 2 mål, hur tycker ni vi ska ta sand full här matchen då? Ska vi rotera totalt eller hur ska vi göra?
Rotera totalt, vi har ju inget att rotera med. Ja, men det vi har vi ju sett till så att vi har.
Men vi har väl några 16-åringar.
Ja, nej, det ska vi inte.
Bästa laget mot Fulham, vi slår fortfarande om en Europaplats där.
Så grejen är att alltså klubben, och det är inte bara Moise, utan klubben har satsat allt på ett kort här. Och kortet heter Philips i efternamn. Nej, men allt på ett kort. Och det är att vi har ett lag, och det laget, det får bära eller brista. Det laget är det som spelar. Vi har någon position där vi kan byta ut. Vi har en målvaktssida där man kan växla hyfsat bra, och det är ju tur det eftersom den ena är skadad. Och sen så har vi väl eventuellt någon på mittfältet som kan, i och med att Alvarez kommer tillbaka till match två i alla fall då.
Ja, precis.
Och till och är med mot Fulham också här. Så det är väl de positionerna vi har. I övrigt är det egentligen de spelarna som spelar. Kanske någon back om han kan komma tillbaks. Vår mittback därifrån.
Aguard. Och det tycker jag egentligen är det enda som är intressant att diskutera. Ska vi köra om fembackslinjen är borta?
Vi har ju inte haft speciellt många fembackslinjer den här säsongen. Och vi har väl ingen superbra liksom, erfarenhet av de gångerna som Moyes har experimenterat med fembackslinjer. Så att jag är osäker på det.
Ja. Annars så ser man ju...
Men jag tror att det kan vara aktuellt ändå.
Ja, fembackslinje och så Ward-Prowse och Soucek ganska lågt. Och sen så våra... Vi måste ha in tre spelare av fyra där då som... Men är Bowen skadad så löser det sig...
Ja, är Bowen skadad så blir nog det
det som avgör.
Det är nog det som blir. I så fall skulle jag kunna tänka
precis,
mig.
Precis.
Och så en förhoppning om att hålla ner siffrorna helt enkelt.
Ja, exakt. Ja.
Mm. Ja, spännande.
Ja, mycket.
Ja, men vad säger ni? Ska vi gå in och ta de sista frågorna och kommentarerna som har kommit in?
Det gör vi.
Ja. Den här berörde ju också matchen, jag tänkte inte på det. Men Andreas Nunez Schäro skriver: jag tycker vi kan tacka Pete May för Ward-Prowse mål mot Wolves med tanke på att han sa i podden att his corners are almost like scoring a goal.
Ja, det får vi göra. Pete May for the win. Och det var ju ett jävla mål naturligtvis. Det pratade vi inte så mycket om.
Nej, det hade vi ju räknat in nu.
Ja, precis.
Nej, men det jag skulle vilja säga är ju för våra lyssnare som är vana och fånga upp våra avsnitt en gång i veckan, det är att vi hade ett extra avsnitt som släpptes igår med Pete May, författare av ett antal, fyra tror jag, West Ham-böcker. Mm. Som är en riktigt trevlig intervju och jag hoppas verkligen att ni lyssnare uppskattar de gånger vi får med oss gäster, oavsett om det är Bill Lansdowne som pratar svenska eller det är engelska, framförallt författare som vi har haft. Och vi har ju lite hopp om att få med lite mer spännande, kanske någon gammal spelare och så också. Men jag hoppas att du uppskattar, så missa inte det avsnittet som släpptes igår.
Nej, precis. Jag håller med dig. Och har ni missat de gamla avsnitten så sök upp dem, för det är ju... Till största delen, alltså våra poddar är ju ganska, de åldras ju inte superbra eftersom vi pratar om förra matchen och nästa match oftast. Men de här som vi har haft med då, ja, exempelvis Billy Lansdowne eller de här författarna, de åldras ju betydligt bättre, för det pratar vi ju om gamla tider och om framtidsvisioner och om ja, vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Så tillbaka och lyssna. Om ni nu inte vill lyssna i kapp alla avsnitt som vi har släppt med det, så kan ni välja ut de avsnitten.
Mm.
Ja. Jag tycker ju med Pete May, Dan Hurley och Robert Banks och Bill Lansdowne är ju bland de bästa avsnitten vi har gjort, och jag tycker faktiskt att Bill Lansdowne är väldigt speciellt med den historia han har som både spelare och hans pappa som spelare i klubben.
Mm. Absolut. Jo, de sticker verkligen ut. Och det är just som du är inne på, Peter. Det är ju sådana som inte är daterade.
Nej.
De är ständigt aktuella.
Ja. Även om det som vi pratar om ju är ständigt aktuellt, för det blir ju samma.
Mm.
Nej då. Nej, men det, absolut. Tillbaka och lyssna på dem, ni som har missat.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till sista frågan. Det är från Isak, som för er som lyssnade på förra veckans avsnitt kom en väldigt intressant teori. Han skriver: härligt att min teori var så uppskattad förra veckan. Jag skrattade med er hela tiden. Här kommer då veckans fråga. Har ni koll på vilka placeringar som ger Europaplatser i år? Och var tror ni att vi hamnar när säsongen är slut? Blir Europa nästa år igen?
Om vi ska börja försöka reda ut det där med Europaplatserna som jag brukar ha 100 koll på men inte har. Så om vi börjar med Champions League så är det ju solklart att England har 4, eller Premier League har 4 platser som de alltid brukar ha. Sen är det ju 2 bonusplatser som kommer att gå till de 3 lag som, eller de 2 lag som är högst upp i koefficienterna hur det går i alla Europaligor. Och just nu så är Italien helt klara. De får ett 5:e lag.
Precis, det är inte lagen som det handlar om utan det är ligorna.
Ligan. Mm. Ja, och sen så står det mellan England och Tyskland. Och då har vi ju väldigt intressant eftersom Arsenal möter Bayern München och vi möter Bayer Leverkusen. Och därmed självklart så går Manchester City och vinner Champions League, Liverpool Europa League, Aston Villa Conference League. Då kanske inte det är så viktigt hur det går mellan Arsenal, Bayern München och West Ham och Bayer Leverkusen. Men skulle det inte vara så, så är det här nyckelmatcher. Och sen hör jag i andra poddar att det slängs ut. Får vi bara ett resultat i det här så är det klart. Jag vet inte, men det är viktigt att de engelska lagen fortsätter att ta sig vidare. Och då har vi 5 lag i Champions League från Premier League. Det betyder då att eftersom ingen av dem som kommer att eventuellt vinna Champions League ligger utanför de 5 så blir det ingen extra plats där. Sen har vi Europa League då. Och där ska väl en plats gå då till FA-cupvinnaren. Där har vi till exempel Chelsea som är i semifinal. Men vi har också City och United. Och United ligger före oss idag, alltså på en Europa League-plats. Och 4:e lag är Coventry då, va? Och de räknar vi inte med att de vinner alltihopa. Så där ska vi hålla på City helst. Om vi inte går om United. Eller går vi inte om United kan United vinna också. Men, så det är den. Och så är det en Europa League-plats till. Och där vet inte jag om det är då Ligakuppen som får den. För Europa, eller England brukar få 3 stycken platser.
Jo, det måste det vara. Det måste vara vinnarna där. Ja, förutsatt att de som vinner den inte.
Och där vann Liverpool. Så då är det ytterligare 2 Europa League-platser. Och som tabellen ser ut just här och nu, då är det alltså, och vi säger vi får 5 platser, då är det United och West Ham som får dem. Och sen är det en Conference League-plats och då är det Newcastle som ligger precis bakom oss. Så att jag skulle säga att ner till 8:e plats är realistiskt. Mm.
Ja, och här då, av allt det du har sagt nu, så är ju det som är mest fascinerande att Italien är det laget som är klara etter på att få den extra Champions League-platsen. Mm. Italien som man ju som har fått känslan av inte alls är speciellt starka just nu och har en ganska medioker liga.
Men då har de 3 lag i kvartsfinal i Europa League till exempel.
Mm, och det baseras ju på de senaste 5 åren. Va?
Ja, precis. Va?
Men det är det jag menar, att jag tycker att de har så länge varit, och ändå ligger de där uppe. Mm. Det är några för många lag som under de senaste säsongerna från Englands sida har vaskat, exempelvis Spurs då, som totalvaskade
Conference League. De drog sig ut till plats.
Ja, de lämnade ju walkover i en match och gick inte vidare efter.
Och Arsenal åkte ut i fjol mot vadå, PSV eller något liknande.
Ja, så att det är ju de lagen vi får skylla på, för det är klart att England ska vara det land som har den 5:e platsen i princip per automatik.
Ja.
Åtminstone inte Italien.
Nej. Och det lutar ju åt att England kommer att ta den. Men jag vågar inte sitta här och lova det. Utan det hänger ju på hur vi sköter oss. Inte bara utan engelska lagen.
Ja, och tyskarna är ju tuffare, känner jag. Överlag. Italien. Men det var en bra genomgång på detta.
Ja, tack.
Väldigt bra.
Jag tror att den var, om inte 100 rätt, så väldigt nära.
Ja, men den går inte att säga 100 eftersom vi inte har alla parametrar klara än. Men du tog ju med de parametrarna att vi vet inte än till exempel om vi får den 5:e Champions League-platsen till England.
Nej,
och vi vet inte riktigt. Ja, så är det ju den här
FA-cupen också. Mm. Men jag skulle nästan kunna lova att sjundeplatsen ger en Europaplats och till rätt så stor chans även åttondeplatsen.
Och i så fall har vi väldigt goda chanser att ta en Europaplats även nästa år.
Absolut. Men det kommer ju inte i andra delen av frågan här.
Och det var tror ni att plats? Ni hamnar?
Jag tror vi hamnar 9.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är klart att vi gör. Ja.
Nej, vi blir 8. Skärp er nu får ni gaska upp er lite här.
Nej, jag tror både Newcastle och Chelsea går om oss.
Ja.
Så jag jublade ju igår när Sheffield United gjorde mål på övertid. Den här jävla McBurney som vi inte tyckte om för ett par veckor sedan.
Ja, precis. Ja, ja, det är klart det blir tufft, men nej, jag säger att vi klarar en 8:e plats.
Ja. Och Peter, vad tror du då om du...
Nej, först och främst så även om det är Sheffield United, jag hatar Sheffield United, så är det klart att jag jublar när Sheffield United gör 2-2 mot Chelsea. Det är ju utan tvekan. Framförallt när Sheffield United är så rövdåliga som de är, så är det ju det fantastiskt. Ja. Nej, jag tror också att vi kommer att halka neråt under resten av säsongen. Och kommer vi nia så... Ja, det är där någonstans. 9-10.
Ja. Ja. För vi har... Vi ska komma ihåg, vi har City borta, vi har Liverpool hemma, vi har Chelsea borta. Och tar vi bort dem så har vi 3 matcher kvar där. Och det är Crystal Palace borta, det är Fulham hemma och det är Luton hemma. Och slår vi Fulham och Luton, vilket jag inte ens är trygg i att vi gör det, men gör vi det, så vilket vi måste göra, sen bör vi nog ta poäng mot Crystal Palace och förhoppningsvis någon mot Chelsea, för jag tror inte på någon poäng mot Liverpool hemma eller City borta.
Det gör inte jag heller.
De två kan vi räkna bort. Vi måste ta poäng mot Chelsea, den får vi inte förlora, och sen bör vi nog vinna de 3 andra.
Ja, och gör vi det,
Då kan vi nog komma 8. Det tror jag absolut.
Mm. Absolut. Då är vi bland de 8. Vinner vi de 3 och oavgjort mot Chelsea, så är vi bland de 8. Definitivt.
Ja, då gör vi det då.
Mm. Det är bra.
Ja, men det var i alla fall frågorna. Det är något ni vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, det är inte mer än att vi går in i en intressant slutstrid här. Inte bara vad det gäller... West Hams position och spel och Europa-äventyr, utan även fantastisk avslutning med 3 lag i ligatoppen. Och sen Everton som blev av med ytterligare 2 poäng idag. För er som har missat det, så kan ju bottenstriden också bli ganska spännande.
Nej, det jag vill tillägga är väl att det är ju... Man blev ju nästan, eller jag blev nästan lite överraskad häromdagen när jag insåg att det bara är 6 matcher kvar.
Ja.
Att säsongen snart är slut. Jag tänkte nog att det var betydligt fler. Och förhoppningsvis då några extra Europa-matcher på det. Men, eller det är i alla fall minst 2. Men i alla fall, jag tänkte att den här säsongen fortsätter länge till. Men det gör den inte. Det är faktiskt inte så långt kvar nu.
Men det är minst 8 matcher kvar och så med 9 matcher kvar.
Ja. Ja.
Nej, vad säger jag? Alltså 11.
Ja, precis.
Nej, var årets första månad tog vägen. Det har gått otroligt fort.
Vi ska ju inte göra en Spurs där på slutet och dra oss ur när vi har slagit ut.
Det kommer vi inte göra heller.
Det känns ju väldigt dumt. Bara för att briljera. Nej, vi behöver inte vara med.
Vi orkar inte längre. Vi talar inte här.
Men det var ju också pandemisäsong.
De drog sig inte ur heller, utan de hade en match där de lämnade VO borta mot Arnes eller Vitesse eller vilka det var.
Ja, men Vitesse
och sen så spelade de ju nästan, men de förlorade ju. De var ju,
men det var ju corona-relaterat. Var väldigt hög grad också.
Ja, det var märkliga omständigheter. Men det ska i alla fall inte vi göra.
Nej.
Det kommer inte jag.
Nej, utan vi ska tvärtom blicka framåt mot att få möta tyska serieledarna. Det blir ju en fantastiskt rolig drabbning. Så att det är bara att sitta och njuta. Det är ju sådana här matcher vi vill spela ju.
Ja,
det kommer bli otroligt spännande. Och det är klart, när man sitter där så finns det ju inget annat än att man hoppas på en vinst. Och i de här matcherna så kommer till och med jag och och hoppas på att vara med oss och att vi jag tar vilka mål vi kan få och vilka bortdömda mål de andra kan få. Och det kommer att spela mig ingen roll i de här två matcherna.
Definitivt, det handlar bara om att vinna. Det får se ut hur jävla skitigt som helst, bara vi tar det.
Ja, ja. Absolut.
Precis, ja, vad säger ni? Ska vi låta det bestämma ordet då?
Det gör vi.
Ja. Ja, men då säger vi så. Så för guds skull, se till att bänka er först på torsdag. Klockan 9 börjar matchen och sen så klockan 3 på söndag dags för att möta Fulham. Och så säger vi, come on, you are blown bubble. Stanna med er ute, vi hörs igen. Hej då.
Hej då.